ordkriget mellan Moderaterna och Socialdemokraterna inför höstens val, det har redan börjat. Och nu är det KU som man håller på att bråka i. Det är den 25 maj 1994 idag.
I riksdagen är det idag granskningsdebatt, eller dechargedebatt som det formellt heter. Det som debatteras är konstitutionsutskottets betänkande där majoriteten bland annat kritiserar statsråden Anders Björk och Bo Lundgren. Men dagens debatt har framförallt rört frågan om regeringen i förväg visste om att Volvo-Renault-affären skulle spricka och att statsminister Bildt i denna fråga skrivit ett brev till konstitutionsutskottet. Vi har först KU:s ordförande Thage G. Peterson.
Aldrig förr i riksdagens historia har det förekommit att en statsminister på detta grundlagsstridiga och arroganta och överlägsna sätt har ingripet i konstitutionsutskottets arbete och granskningsuppgift.
Thage G. Peterson, som tillsammans med övriga socialdemokrater idag har anmält statsministern för konstitutionsutskottet. Upprinnelsen till den här kontroversen är en tidningsintervju där Thage G. Peterson hävdade att han har fått uppgifter om att regeringen i förväg kände till att Volvo och Renault skulle gå skilda vägar och att de stora aktieägarna i regeringen, bland dem Ulf Dinkelspiel, därmed skulle ha kunnat tjäna pengar på denna kunskap. Denna tidningsintervju ledde till debatt och till att Carl Bildt skrev ett brev till KU där han anklagar Thage Peterson för att komma med felaktiga uppgifter för att smutskasta Ulf Dinkelspiel. Och Thage Peterson var mycket upprörd idag.
Jag har ägnat hela mitt liv åt folkrörelsearbete och politiskt arbete. Jag har tillhört denna riksdag i 25 år. Men jag har aldrig någonsin blivit utsatt för en så lumpen och så dyster kritik som från landets statsminister. Därför att jag fullgör min uppgift enligt regeringsformen att granska regeringen.
Den stundtals upphetsade debatten i kammaren idag visar något som alla deltagare verkade vara överens om. KU:s granskningsarbete måste på något sätt förändras. Anmälningarna till KU blir allt fler för varje år. KU:s arbete har nått maximum, sa till exempel Centerns Bertil Fiskesjö i dagens debatt. Politiseringen är också tydlig i årets granskningsbetänkande. Konstitutionsutskottets majoritet kritiserar i år Anders Björk för passivitet i samband med JAS-kraschen förra sommaren och statsrådet Bo Lundgren för bytet av chef för Finansinspektionen. Ny demokrati har avstått från att ta ställning i de här frågorna. Därför har Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ståndpunkter blivit KU:s. Birger Hagård är Moderaternas representant i KU.
Det är naturligtvis alldeles groteskt. Det är löjeväckande när man vill göra statsrådet Björk ansvarig för JAS-olyckan som inträffade. Jag måste säga att jag har betydligt större tilltro till Anders Björk som försvarsminister än som flygmekaniker.
Birger Hagård hoppas emellertid att Volvos förre styrelseordförande Per G. Gyllenhammar ska höras av KU i frågan om regeringens eventuella förkunskap om Volvo-Renault-affären.
Statsministerns ord står mot konstitutionsutskottets ordförandes ord. Per G. Gyllenhammar kan verifiera eller dementera. Detta är en trovärdighetskris för konstitutionsutskottet, för riksdagen, för regeringen. Och därför så har jag krävt att Gyllenhammar snarast möjligt ska inbjudas till konstitutionsutskottet för att en gång för alla klara ut vad som är sant och osant.
Statsminister Carl Bildt, hur reagerar du på de här uttalandena från Thage Peterson?
Ja, nu vet jag inte vad han har kommit dragande med idag. Men jag tycker det är angeläget att man går till botten med det här så snabbt som möjligt. Enligt min mening har Thage Peterson i sina försök att svärta ner Ulf Dinkelspiel farit med osanning. Och det tycker jag nog att han skulle inse att det är så. Jag är beredd att komma till konstitutionsutskottet och gå till botten med detta så snabbt som möjligt. Jag utgår från att P.G. Gyllenhammar är det också.
P.G. Gyllenhammar, just före styrelseordföranden i Volvo, han är ju nyckelperson i den här diskussionen. Det är tydligen han som kan säga vad som har sagts eller inte sagts eftersom Thage Peterson och du har olika versioner. Har du bett honom klargöra?
Ja, det tycker jag är självklart att han gör det. Om han nu kallas till konstitutionsutskottet så utgår jag från att han kommer. Det här är alldeles entydigt. Vi hade åtskilliga kontakter under Volvo-Renault-affären under skeden där regeringen hade anledning att vara informerad. Men när Tage Pettersson i syfte att svärta ner Ulf Dinkelspiel säger att han vet att regeringen fick förhandsinformation om det styrelsesammanträde som ledde till att man la fusionen på is, så är det felaktigt. Och det kan mycket lätt klaras upp. Det handlar lite om respekten för sanning i den politiska debatten. Inte så mycket mer än så, men heller inte mindre.
Har du talat med Per Gyllenhammar om det här?
Ja, och jag har sagt åt honom att jag tycker att han ska ta kontakt med Tage Pettersson och be att han slutar upp med det.
Vad säger Per Gyllenhammar till dig då?
Det får du fråga honom om.
Har han stött din version?
Ja, min version är den sanna, självfallet. Det finns ingen som har någon annan version som jag har talat med.
Statsminister Carl Bildt intervjuad av Ingrid Renander och reporter tidigare var Annika Strömmelin.
Den 25 maj 1994, utrikesminister af Ugglas besöker Estland.
Utrikesminister Margareta af Ugglas som besöker Estland för närvarande säger att Sverige kan tänkas bidra med pengar till tillbakadragandet av de ryska trupperna från Estland.
Ja, vi har sagt att vi kan också vara beredda att hjälpa till när en överenskommelse mellan Estland och Ryssland närmar sig, ja.
Det är de ryska officerare som redan pensionerats det gäller. Totalt är de över 10 000. Men hälften får stanna i Estland eftersom de är över 60 år. De officerare får också stanna som har fru eller barn med uppehållstillstånd i Estland. Den återstående delen blir därmed inte så stor. En lösning på problemet skulle vara pengar från USA och från Sverige, precis som i förhandlingarna mellan Lettland och Ryssland, för att bygga lägenheter åt dem som återvänder.
Det finns en beredskap hos Förenta staterna att hjälpa till, och vi i Sverige har också förklarat att vi är villiga att göra detta.
Det är vid Östersjöländernas pågående utrikesministermöte i Tallinn som förhandlingar samtidigt har förts mellan utrikesminister Andrei Kozyrev från Ryssland och den estniska ledningen. Vissa framsteg har gjorts i de tidigare låsta förhandlingarna, och understödet i form av pengar har uppenbarligen underlättat dem. Utrikesminister Margareta af Ugglas hann dessutom med ett annat för Sverige känsligare möte igår kväll på den svenska ambassaden. Dit hade tre äldre estniska män inbjudits för att träffa Sveriges utrikesminister. Deras minnen av Sverige är mörka. De kom flyende från Estland i slutskedet av andra världskriget, iklädda tyska uniformer. De tre och ytterligare 143 ester, letter och litauer utlämnades från Sverige till det dåvarande Sovjetunionen den 25 januari 1946. Baltutlämningen hör till de mörka sidorna i Sveriges historia, sa Margareta af Ugglas. Sverige hade ingen folksrättslig skyldighet att lämna ut er. I sommar ska de tre och de övriga utlämnade bjudas in till Sverige. De ska den här gången under värdiga former få återse platser och personer från den tiden för snart 50 år sedan. Kristina Gustafsson, Tallinn.
Den 25 maj 1994. Ryssland vill vara med NATO, och får de inte bli helmedlemmar så vill de i alla fall bli halvmedlemmar.
Ryssland är berett att ansluta sig till NATOs partnerskap för fred, alltså den militärpolitiska samarbetsform som även Sverige har anslutit sig till. Beskedet gavs igår kväll i Bryssel till NATOs församlade försvarsministrar.
NATOs försvarsministrar hade väntat med spänning på Pavel Grachovs ankomst till Bryssel igår kväll och hälsade med lättnad Rysslands beslut att skriva på det nya NATO-samarbetet Partnerskap för fred. Samarbetsformen skapades vid NATOs toppmöte i Bryssel i januari som ett sätt att knyta Östeuropa närmare till västalliansen utan att erbjuda fullt medlemskap. Senare blev också neutrala länder som Sverige inbjudna att delta, och Sverige skrev på sitt samarbetsavtal tidigare i månaden. Orosmolnet som föregick Grachovs ankomst till Bryssel var Rysslands tidigare krav på att gå in i samarbetet på särskilda villkor. NATO-länderna är visserligen beredda att ge Ryssland något slags särbehandling utanför protokollet som speglar landets betydelse i världen och för Europas säkerhet. Däremot hade de samlade försvarsministrarna i Bryssel gjort klart att själva partnerskapet var lika för alla och att Ryssland inte kunde få sin särskilda status inskriven i avtalet. Försvarsminister Gresjov förklarade igår kväll att han hade med sig förslag till Bryssel om hur Moskva vill att samarbetet mellan NATO och Ryssland ska se ut. Förslag som han tänker lägga fram idag när NATOs försvarsministrar möter sina kollegor från de forna Warszawapaktsländerna. Ryssland skulle egentligen ha skrivit på partnerskap för fred i förra månaden men uppsköt sin anslutning på grund av oenighet om NATOs flygbombningar i Bosnien. Efter beslutet i Moskva att underteckna avtalet utan villkor ska NATOs försvarsministrar nu finna en särlösning för Ryssland utan att oroa de östeuropeiska samarbetsländerna som fruktar att Rysslands inflytande i NATO-samarbetet blir större än deras eget. Titti Nylander, Bryssel.
Den 26 maj 1994, upptakten till höstens politiska val.
För en stund sedan avslutades valrörelsens första stora tv-duell mellan statsminister Carl Bildt och Socialdemokraternas ledare Ingvar Carlsson. Det blev en frän debatt som främst kom att handla om ekonomin och arbetslösheten.
Det var i Mälarsalen i Stockholm de båda huvudmotståndarna möttes i valrörelsens första stora arrangemang. Temat för debatten var Sverige väljer framtid. Ingvar Carlsson hävdade att den borgerliga regeringen misskött landet under sina 3 år vid makten. Statsminister Bildt på sin sida hävdade att han tog över en ekonomi i kris men att det nu vänt för Sverige.
Men nu börjar vi att se en annan bild. Nu är det faktiskt så att nu har vi vänt de här kurvorna. Nu är det faktiskt så att arbetslösheten som tidigare ökade med 1000 personer om dagen, att den nu minskar. Sen början av året så minskar arbetslösheten, eller den öppna arbetslösheten minskat med cirka 80 000 personer.
Ingen regering hade kunnat undvika lågkonjunkturen. Men med regeringen Bildt har 3 gånger så många jobb försvunnit från Sverige som i våra västeuropeiska grannländer. Och med regeringen Bildt ökar nu skulder och underskott snabbare än någonsin. Ställ detta mot Moderaternas löften. Färre arbetslösa, bättre tillväxt, ökad välfärd.
När ni talar om jobb i era motioner så är det bara bidragsjobb. Jag läste igenom era motioner, det var bara bidragsjobb. Och jag håller med att sånt behöver man i en kris. Vi har en del av det i vår ekonomiska politik också. Men det är ingenting som varaktigt vi kan bygga Sverige på. Vi kan inte alla bli anställda på AMS.
Arbetslösheten, Carl Bildt, den kan du inte trixa bort med endagslöpsedlar. När jag var statsminister och lämnade över var arbetslösheten 3%. Nu är den uppe i 8%. Ungdomsarbetslösheten är uppe i 33%. Och du hoppas är glad över att den möjligen kan gå ner till 32.
Socialdemokraterna vill höja skatterna på företagande och på sparande med 9 miljarder kronor omedelbart. Det är klart att det ger färre riktiga jobb. Och det kan aldrig kompenseras med bidragsjobb. Vi har fått en ny stat i Sverige. Nu gäller att utnyttja möjlighet.
Och ja, det räcker väl egentligen med att citera din egen finansminister. Hon sa nyligen att i dagens läge är det ohållbart att verka för ytterligare sänkning av skattetrycket. Hotet mot välfärden är inte skattetrycket utan statsskuldens ökning. Det var Ann Wibble som sa det. Och om det inte passar dig så citerar Bengt Westerberg och då blir det ännu värre.
Jag är beredd att slå vad. Om att skulle olyckan vara framme och socialdemokratin skulle återkomma till regeringsmakt så kommer denna socialdemokrati under den kommande mandatperioden inte att återställa ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkring. Säger ni något annat så är det inte seriös ekonomisk politik och det är inte ett ärligt besked mot väljarna. Man måste kunna spara och fatta tuffa beslut. Annars blir det bara rosornas krig eller tomaternas tumult eller vad den nya versionen av detta kommer att heta.
Sen tycker jag nog du ska vara väldigt försiktig, Carl Bildt, att tala om tumult efter den vecka som har varit. Och då tänker jag ändå inte på det ni skickar till vattendomstolen i Växjö, utan jag tänker på era turer med Ny demokrati. Alltså att Sverige idag styrs med stöd av Ny demokrati, det tycker jag är utomordentligt bedrövligt. Och det är du ansvarig för som statsminister, medan vi socialdemokrater, när vi hade ansvaret för landet, så sträckte vi oss möjligen dit att vi gjorde upp med Folkpartiet och Centern. Och de var betydligt hederligare att göra upp med en Ny demokrati.
Ja, det var ett litet utdrag ur den timslånga debatten. Erik Fichtelius, ditt intryck, var en bra debatt?
Ja, det var alltså, den var väldigt lågmäld, väldigt lite av sån här retorisk slugger. Jag har idag under förmiddagen tittat på några debatter bakåt i tiden, och mellan Palme och Adelsson var ju oerhört mycket hårdare. De här talar med varandra, verkar ganska säkra båda två, men sen blev det väldigt, väldigt tekniskt.
Vad kan man säga att någon vann?
Ja, alltså vem som vinner, det tror jag alltid beror på vad man tycker från början själv, så det är vanskligt att säga.
Det var ingen som plockade något speciellt mycket poäng?
Jag tror båda var rädda för att göra bort sig, förlora någonting. Det var nog deras rädsla. Här vänder man sig i sån här debatt huvudsakligen till de egna, så att säga, att ge dem argument, ge dem kunskaper, framförallt så här tidigt i valrörelsen. Men i den meningen så, det var ingen som gjorde bort sig, det kan man inte hävda. Men frågan är hur många som riktigt kunde hänga med i de här teknikaliteterna.
Vad tänker du på då?
Skattepolitiken, alltså det som låg i grunden för egentligen minst hälften av replikskiftet här, det var skattepolitiken. Och det är företagsbeskattningen, kapitalbeskattningen, och det är SURV-upplösning, det är Annell-avdrag. Företagsbeskattningen, när den proppen kom i vintras, så skulle lagrådet yttra sig. De ska ju granska nya lagar. Höga, kunniga jurister, justitieråd, regeringsråd. De var på vippen att underkänna den här lagstiftningen eftersom den är så komplicerad. Så inte ens de landets främsta juridiska expertis förstod riktigt. Så att när man då använder det som argument för att det ska bli nya jobb eller för att ekonomin ska vända, då är det som ligger i grund för det egentligen tekniskt sett oerhört komplicerat.
Ja, det är svårt för en osäker väljare att få klart för sig var skiljelinjerna går.
Ja, ger den här nya företagsbeskattningen nya riktiga jobb eller inte? Det finns inget objektivt svar på det.
...26 maj 1994. USA, Vietnam.
Efter drygt 20 års fiendskap slöt USA och Vietnam idag ett avtal om att öppna sambandskontor i ländernas respektive huvudstäder. Och det här avtalet är ett första steg mot fullständiga diplomatiska förbindelser.
...26 maj 1994. Gazaremsan, Jeriko och palestinierna.
Det har gått 3 veckor nu sedan Israel och PLO undertecknade avtalet om palestinskt självstyre för Gazaremsan och Jeriko. Och livet i områdena har redan förändrats, åtminstone på en punkt. För första gången på nästan 30 år kan ungdomen i Gaza gå på månskenspromenad.
Gazas måne är ny, fast den är full. Den har varit under ockupation i 27 år. Nu gör den människorna galna. Rami vågar ikväll anhålla om första månskenspromenaden med sin fästmö. Men först måste hennes manliga släktingar ge tillstånd. Månskenet förskönar Gazas bottenlösa problem. De flesta män är arbetslösa. Avloppen öppna, PLOs organisation är obefintlig, hatet mot Israel är oförändrat, muslimska extremister fortsätter dödandet, men månskenet är barmhärtigt. Mångalenskapen är det vackraste beviset på att något har hänt. Fram till för en vecka sedan rådde ständigt nattligt utegångsförbud från klockan 20. Nu tycks Gaza sova om dagen för att explodera av liv under månen. De nyförlovade, Rami 24, Suad 20, fick lov. Det blir som en dröm, nästan för mycket. Jag ser kärlek under månen i det Gaza jag trodde var hatets och dödandets. I evighet.
أنا أمر كتير بعني لي بحاجات كتير يعني منها إنه بكفي إنه بجمع الحبايب كتير وبكفي إنه بكفي يعني بحس هيك حاجة يعني بتسهر على الروح العشاء هيك تدور.
Äntligen utnyttjas Gazas underbara stränder. De första lägereldarna på 27 år. Små restauranger växer upp överallt. Men detta är bilder av en smekmånad, en spontan glädje över att ockupationssoldaterna åkt hem, att palestinierna återerövrat månen. Ett avgörande skäl till nattlivet är dessvärre arbetslösheten. Av utlovad internationell hjälp syns ingenting, främst för att PLO inte klart kan redovisa hur pengarna ska användas, vem som är ansvarig. Ockupationsgenerationen kan bara hoppas att dess barn får en barndom.
شاعر انه هو انولد يعني راجل ما مرش بفتره طفوله ما بتذكرش انه مرت بفتره طفوله ولدت.
En del sticker månskenet i ögonen. Mörkrets män skriker redan om moraliskt förfall. Två flickor har synts i korta kjolar. En man lär ha druckit en öl. De islamiska extremisterna talar om att återinföra utegångsförbudet för att stoppa synden, och själva håller de sig inomhus.
معلش في الاغلبيه في مواضيع لا تتعارض مع نص الدين لكن اذا تعارض مع هو لا.
Men Suad och Rami dröjer sig kvar. När han har tjänat tillräckligt som byggjobbare ska han bygga eget hus och sen gifter de sig. Gazas nytända måne går motvilligt ner.
PLO-ledaren Yasser Arafat kommer att besöka Gazaremsan och Jeriko mellan den 12 och 15 juni, uppger den israeliska radion idag. Arafats tal om och antydningar om fortsatt kamp mot Israel är oroande, det säger en israelisk minister som besöker Stockholm just nu. Oroande är också, tycker han, att anhängarna till den extrema Hamas-rörelsen i de självstyrande områdena inte har avväpnats av den palestinska polisen och att israeliska soldater i gränsområdena attackeras.
Israelisk minister i Stockholm idag. Nöjd med att officiella kontakter Sverige-Israel numera är goda till skillnad från för några år sedan. Men nyheter hemifrån oroar. Israelisk soldat beskjuten i Gaza. Hans regering pressas av högeroppositionen. För många israeler ser det ut som om PLO inte håller ingångna avtal.
Quite frankly, I cannot understand what Arafat is up to. Instead of making all these declarations against Israel, he should make every effort in order to take care of the situation, feed his people, see to it that the Palestinian police, the newly created Palestinian police, is in charge and can control this volatile situation, especially in the Gaza Strip.
But there are also extremists on the Israeli side, settlers that are actively against these agreements.
Up till now, only Israelis have suffered the attacks. Two Israeli soldiers died, two were wounded. Today we had another incident near the Rafah area. Arafat will have to decide what he wants to do. If he wants to continue with the peace process, he must forsake and relinquish his present belligerence.
How long time is it to put the peace process back on track?
Short time. You see, all this is built on the basis of mutual trust. If this trust, which is shaky to begin with, is destroyed, the basis is destroyed.
Om kurderna i norra Irak, nordvästra Iran och södra Turkiet. 28 maj 1994.
Kurderna i norra Irak har sedan 3 år tillbaks själva styrt sin vardag, skyddade från Saddam Hussein av allierat flyg som patrullerar området. Men när FN straffar Irak med ett handelsembargo så drabbas även kurderna. Och idag så rapporteras om inbördes strider kurderna emellan. Flera hundra människor har dödats, våra utsända rapporterar.
Traditionella kurdiska danser på ett fält utanför den dammiga huvudstaden Erbil i irakiska Kurdistan. Åtminstone en dag i veckan tar folk lite ledigt. Man behöver få slippa bekymra sig några timmar då och då för att orka med. För vardagen är hård. Det här är en bensinmack med insmugglad bensin från Irak. Där kostar den en spottstyver. I Kurdistan är det brist på nästan allt och priserna blir därefter. Och ingen tjänar egentligen några pengar.
Doctors here they face a lot of problems. First of all is that they have a very poor salary. For example, we are taking monthly less than $10. Actually, most of the doctors here they are seeking to get rid from this country and to be abroad for a better life, of course.
Och det tråkiga är att egentligen är landet både bördigt och rikt på naturresurser. Men Saddam förstörde byarna och kriget slog sönder industrin. Överallt finns flyktingarna och det är ironiskt att FN-embargot mot Irak också drabbar kurderna. Eftersom Kurdistan inte är ett erkänt land så får kurderna lida för Saddams försyndelser. Och väst skickar då lite hjälp samtidigt som man alltså hindrar handeln och indirekt landets utveckling. Och egentligen är embargot dubbelt eftersom Saddam också blockerar all handel med Kurdistan i ett försök att förstöra deras samhällsbygge. Hans lagligt valda parlament. Ett slags första försök till demokrati i ett annars så auktoritärt Mellanöstern. Och nu undrar kurderna varför de inte får mer hjälp utifrån.
If they can help in rebuild some even small factories in Kurdistan, that will help the people. If they help in creating jobs for the people, it's much better than giving them dry food.
Och självklart stiger spänningen i ett land som inte tillåts vara ett land. Framtiden är en chimär och många passiviseras i en oviss väntan. Masoud Barzani är son till den legendariske kurdledaren Mustafa Barzani och en av huvudpersonerna i det kurdiska experimentet.
Ramazan Barhami tashiyatihi jorzura. Dasnaday. Tamana ihtimalatik shwarida.
Han har ingen plats i parlamentet och ingen post i regeringen. Men KDP, Kurdistans demokratiska parti som han leder, fick hälften av rösterna i valet. Så Barzani delar i praktiken makten med Jalal Talabani, som leder Kurdistans patriotiska union, eller som det kallas PUK. Men trots maktdelningen och ansatser till demokratiska kompromisser finns rivaliteten där. Bägge ledarna har omkring 10 000 beväpnade män var och de har stridit mot varandra förr. Och under hela maj har grupper från de bägge partierna drabbat samman igen. Hero Talabani är gift med Jalal och i praktiken nummer 2 i PUK när maken är utomlands.
They will stay together. I think they know that not the history and not the people, the Kurdish people, will ever forget this.
Men om kurderna nu kan komma överens inbördes och leva tillsammans i fred, så är ändå frågan om omvärlden verkligen kommer att ge dem den chansen. Bengt Norborg och Nikola Majstrovic för Rapport i irakiska Kurdistan.
Om forna DDRs ledare Honecker, 29 maj 1994.
Erich Honecker, det forna Östtysklands självhärskare som styrde sitt land med järnhand under 18 år, dog i morse i landsflykt i Chiles huvudstad Santiago. Han blev 81 år.
Det var största ögonblicket i hans liv. Han togs emot av Helmut Kohl i Bonn hösten 1987 som ledare för en självständig stat. Hans slutstation drygt 5 år senare. Han slapp tysk rättvisa och landade i Chile, en sista triumf. 1987 besökte han också föräldrahemmet i väst, nära franska gränsen. Där, i Wibelskirchen, föddes han 1912 och blev trumslagare i kommunistorkestern. Gestapo grep honom. Han satt i tukthus 10 år. Den tiden är dold i dunkel, för medfångar talar om hans samarbete med nazistknäktarna. Efter DDRs grundande klättrade han snabbt uppåt. Han blev ledare för det kommunistiska ungdomsförbundet. Och när Berlinmuren byggdes 1961 skötte han planeringen. Som DDRs ledare från 1971 gjorde han DDR till en isolerad provins mitt i Europa.
Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut.
1976 utvisades trubaduren Wolf Biermann. Honecker valde att slänga ut hela den intellektuella eliten. DDR utarmades andligen. De företagsamma flydde. En del misslyckades. Över 300 dödades under flykt. När 25-årsminnet av muren firades sa han:
Unsere Maßnahmen vom 13. August 1961 dienten dem Frieden, die Ebenen, das kann man heute mit vollem Recht sagen, den Weg von der Konfrontation zur Entspannung.
De som stannade kvar och jublade och anpassade sig kallades elakt efter DDRs initialer, den dumma resten, DDR. Preussisk drill och militarism stod redan på skolschemat. Honecker hade god hjälp av sin fru Margot, som var benhård utbildningsminister. Honeckers mål var att på alla sätt avgränsa DDR mot väst. Men den bankrutta ekonomin tvingade fram västkontakter. Den ärkekonservativa Franz Josef Strauss ordnade ett miljardlån, fler följde. I gengäld fick miljontals östtyskar hälsa på i väst. De återvände med intryck som gjorde dem än mer kritiska. Eftersom partiet alltid hade rätt måste avvikarna bevakas av hemliga polisen, Stasi. Här, det nästan heltäckande arkivet. Så grundligt var inte ens Gestapo. DDR-oppositionen bar Gorbatjovs bild mot Honecker, som tog avstånd från Gorbatjov. Därmed förlorade han det enda stöd han hade. Sommaren 1989 började massflykten via Ungern. DDR destabiliserades, samtidigt var Honecker sjuk. Vid DDRs 40-årsjubileum i oktober 1989 manade Gorbatjov honom till reformer. Han vägrade. Den som kommer för sent straffar livet, sa Gorbatjov. De skildes på läktaren utan att skaka hand. Inbördeskrig tycktes hota. Politbyrån avsatte honom den 18 oktober 1989. Reformer skulle rädda DDR. Efter enandet flydde han först till ett sovjetiskt militärsjukhus nära Berlin, sen till Moskva. När Jeltsin ville utlämna honom till Tyskland flydde han till Chiles ambassad i Moskva. I augusti 1992 utlämnades han till Tyskland. Rättegången började i november. Han ångrade absolut ingenting. I januari 1993 släpptes han av hälsoskäl. Chile tog emot honom som tack för att DDR gav chilenare asyl under Pinochet-diktaturen. Det som kanske var Honeckers enda gest av barmhärtighet gav utdelning.
Den 30 maj 1994.
Nygamla kommunistpartiet vann överlägset i ungerska valet. börjar i Ungern där det reformerade kommunistpartiet vunnit en jordskredsseger i parlamentsvalen och dess ledare har redan utlovat sociala reformer.
Hans anhängare jublade när i natt i Budapest reformkommunisternas ledare Gilla Horn kunde konstatera: vi har vunnit. 4 år tidigare, när järnridån rivits, Ungern höll sitt första fria val, hade väljarna straffat den gamla maktens män med att nära nog radera ut kommunisterna, även i deras reformerade skepnad som socialistpartiet. Men nu, i 2 valomgångar i maj med högt valdeltagande, har väljarna fört samma parti till jordskredsseger. Med 209 mandat får socialisterna egen majoritet i det 386 platser stora parlamentet. Och Ungern följer alltså Polen, Litauen och Ukraina i spåren, där ju väljare i gamla öststater nyligen röstat vänstern tillbaka till makten. I Ungern uttryckte igår väljarna sitt missnöje med en högerregering som gjort vägen till välstånd allt för prövande och berövat många i landet kommunisttidens bastrygghet. Demokratiskt forum, regeringskoalitionen, fick inte ens 10% av rösterna. Och Horn, vars utseende är extra dramatiskt eftersom han efter en bilolycka under valkampanjen tvingas bära en järnställning över pannan. Han underströk i sin första presskonferens som segrare att det blir en ekonomisk kursändring i ett land där omställningen till marknadsekonomi alltså varit en besk medicin. Pensioner, utbildning och barnbidrag till stora familjer blir våra prioriteringar, sa Horn. Staffan Heimersson, Wien.
Om Kosovo och Kosovo-albaner i slutet på maj 1994.
Men det finns fler exempel på hur klimatet nu hårdnar för de Kosovo-albaner som söker asyl utomlands och sen blir hemskickade hit till Kosovo igen. Redan på vägen tillbaka blir många misshandlade. Ja, enligt statistik från den kosovoalbanska styrelsen för mänskliga rättigheter i Pristina har antalet misshandelsfall fördubblats de senaste månaderna. Bilder av misshandlade och skriftliga vittnesmål om övergrepp talar sitt tydliga språk. Och flera fall handlar om personer utvisade från Sverige.
Well, these are two statements from two people who have been sent back from Sweden. They were asylum seekers there. The first one is characteristic in the fact that he describes the maltreatment that he went through on the way back to Kosovo. He was in Sweden from January 92 till March 94 when he was refused sanctuary in Sweden. He says that the most maltreatment he faced in Pristina, but even more in Komora, that is a part in the center of Kosovo. And this time he says that after everything that he has experienced, he doesn't know what to do or where to turn to. And he feels hopeless in this case.
Inom de humanitära organisationerna i Kosovo kritiseras nu Sverige. Dels för att asylsökande som riskerar svår misshandel skickas tillbaka. Dels för att namnlistor på asylsökande kosovoalbaner sedan en tid överlämnas direkt till de serbiska myndigheterna från Sverige.
Jag tror att de serbiska myndigheterna kommer bli mycket tacksamma för de här uppgifterna, för det kommer att förenkla deras, den här verksamheten som de håller på med. Den kommer att bli mycket enklare för dem i fortsättningen. De kan planera sin verksamhet efter den planläggning som Sverige nu ger dem. Nu vet de ju exakt hur mycket poliser de behöver avsätta här.
Men vad ska man säga om ett sånt beteende utifrån humanitära aspekter?
Ja, det är väl otvetydigt på det sättet att det här inte är särskilt bra.
När vi har kommit ner till den serbiska gränsen så har man sagt nej. Oavsett passet så får vi inte komma in. De får inte förpassas in till Kosovo. Det är endast de personer som reser helt av egen fri vilja som kan då, om vi säger, köpa en biljett på vilken resebyrå som helst och resa hem. De kan åka, men de som vi kommer som förpassade med från landet här, det går inte.
Redan i april började svårigheterna. Flera fullastade bussar och flyg med avvisade kosovoalbaner stoppades av serbisk gränspolis och fick åka tillbaka till Sverige. Utrikesdepartementet kom efter det överens med den ex-jugoslaviska ambassaden i Stockholm att i fortsättningen så skulle de avvisades pass först granskas av ambassaden innan någon ny buss rullade söderut. Detta var den 4 maj, men serberna fortsätter nu att neka sina landsmän att komma tillbaka. Förestående massavvisningar från Tyskland har varit en spekulation kring serbernas beteende. Kjell Kylander pekar på att förändringen kom efter den svenska regeringens beslut att låta familjer få stanna här.
Jag kan inte säga att det exakt är det, men de här problemen kom just efter det beslutet.
Hur är attityden hos gränspolisen när ni kommer med kosovoalbaner?
Ja, attityden mot oss då som är medföljande, den är mycket negativ.
Kan du berätta någonting om vad de säger och hur de...
Ja, man tar i stort sett det papper som kompletterar passhandlingen från ambassaden och bara skrynklar ihop det och slänger det på marken och säger att försvinner ifrån.
Men det har ju samtidigt utfärdats av Serbiens, ex-Jugoslaviens ambassad i Stockholm.
Ja, det har det. Men det nonchalerar man helt och hållet. Det är inte som det har varit.
Hur har det varit?
Ja, det har ju varit lugnt och sansat vid gränskontrollerna. Och fungerat tidigare, men det gör det inte nu.
Stämningen har förändrats drastiskt, eller?
Ja.
Vilka vägar har ni prövat?
Ja, vi har prövat olika vägar. Det är vägen över Sofia och in till Serbien. Vi har prövat Timisoara. Vi har prövat alla vägar egentligen som går att åka in via serbiska gränsen.
Reporter var Alice Petrén.
Maj 1994. Nu ska det handla om uran. Kärnbränsle som finns under ytan och ovanpå ytan och i smyg stulet.
Den atomdrivna ryska ubåt som sjönk utanför norska kusten 1989 kommer att börja läcka radioaktivitet någon gång i slutet av nästa år. Det avslöjades på en presskonferens i Moskva idag. Vraket ligger på 1700 meters djup och i sommar ska de radioaktiva delarna förseglas.
Den svenska tullen har alltså skärpt bevakningen runt hela Sverige i ett försök att hindra insmuggling av ett parti anrikat uran från Ryssland. Uranet har stulits från en kärnvapenanläggning och det motsvarar en tredjedels atombomb av samma slag som utplånade Hiroshima.
Det handlar om 2 kilo höganrikat uran-235 av den renaste kärnvapenkvaliteten som försvunnit. På grund av sin täthet är 2 kilo uran-235 inte mycket större än ett cigarettpaket. Det är samma material som i den uranbomb som utplånade Hiroshima. 2 kilo motsvarar ungefär en tredjedels modern taktisk kärnladdning. Den 4 maj fick den svenska tullen det första larmet och sedan dess har bevakningen med särskilda instrument som mäter radioaktiv intensitet diskret intensifierats runt landet enligt Sven Peter Olsson som är chef för tullens underrättelseenhet.
Ja, uppgiften har ju kommit till oss på ett sådant sätt att vi bedömde att det fanns en trovärdighet i det. Och det gjorde att vi satsade och lät alla våra kontrollresurser få den här informationen. Vi fick ju det här i början på maj. Vi gick omedelbart ut till alla våra tullmyndigheter och informerade om att man hade en uppgift om att man blivit av med 2 kilo höganrikat uran av kärnvapentyp. Och av den anledningen så begärde vi att samtliga kontrollgrupper som har instrument, och det är samtliga, att de använder dem i kontroller av gods som kommer från Östeuropa. Och det man mäter då är gammastrålning. Och det här uranet avger gammastrålning och ska vara förhållandevis lätt att upptäcka. I stort sett från västkusten ända upp till Haparanda så har man de här intensimetrarna. I hamnarna finns de och på flygplatserna på Arlanda är det särskilt skärpt. Om de identifierar radioaktivt material så ska de först säkra godset och ta bort människorna som finns i omgivningen. Och sen ska man tillkalla expertmyndigheterna.
2 kilo höganrikat uran av vapenkvalitet som en tredjedels Hiroshima-bomb ungefär. Har ni haft ett allvarligare larm på tullen?
Det här är ju allvarligt, både för strålningsrisken är stor. Men det är klart att det är ett allvarligt problem om det man kan ta in kanske ett kvart kärnvapen här.
Vilka länder är tänkbara köpare av uran-235 av vapenkvalitet?
Ja, det är ju den ländergrupp som ofta pekas ut som att ha ett bombprogram. Nordkorea för närvarande, Pakistan, Libyen, Irak framförallt. Iran påstås ha ett kärnvapenprogram också.
Uran i olika former har tidigare smugglats ut ur det forna Sovjetunionen. Men enligt tullen är det här första gången som man fått larm om att rent kärnvapenmaterial kan vara på väg också västerut eller redan ha passerat.
Radioaktivt material har de ju rapporterat hela tiden att det inträffar, att de har blivit av med. Men inte av vapenkvalitet. Och det, i det här fallet har man ju då fått en rapport om man tror att det ska smugglas via Sverige eller Tyskland.
Sa Sven Peter Olsson, chef för tullens underrättelseenhet. Han intervjuades av Christer Larsson. FNs säkerhetsråd har åter varnat Nordkorea för att använda utbränt kärnbränsle för tillverkning av kärnvapen. Säkerhetsrådet blixtinkallades i natt sen det stod klart att Nordkorea är på väg att utplåna bevis för att bränslet tagits undan för tillverkning av kärnvapen.
Det internationella atomenergiorganet IAEAs chef, svensken Hans Blix, har rapporterat till säkerhetsrådet att Nordkorea bara är dagar från att utplåna alla bevis för om kärnbränsle tagits undan för att användas för tillverkning av kärnvapen. Och det var det beskedet som satte fart på säkerhetsrådet som nu har utfärdat en synnerligen skarp uppmaning till Nordkorea att inte byta ut några bränslestavar så att det blir omöjligt att kontrollera vad nordkoreanerna har för sig med sitt använda kärnbränsle. Säkerhetsrådet hotar inte med sanktioner, men det beror bara på att Kina inte går med på några sanktioner mot Nordkorea. Enligt Kinas linje ska den här frågan lösas via förhandlingar och i beslutet heter det att rådet kommer att överväga andra medel för att se till att Nordkorea går med på FNs krav. För ovanlighetens skull fanns FNs generalsekreterare Boutros Ghali med på säkerhetsrådets möte, vilket kan man...